ska jag inte provprata någonting.
Nej, jag vet inte. Vad ska vi säga då i sådana fall?
Jag tänkte bara om du ville höra att jag hördes.
Nej, men jag tycker att du hörs. Mm. Men du måste tänka lite närmare, tänka lite på att vara närmare micken. Okay. För att annars så får jag skit av någon Umeå feminist för att jag har mixat dig lägre.
Okej.
Okay. Det har ju hänt på riktigt.
Ja, ja.
Ja. Men det här är ju Norrlandspodden.
Ja, med mig Sofia Mirjamsdotter och Po Tidholm.
Mm. Tjena, tjena. Ja. Vi ska prata om lite aktuella frågor.
Ja, vi har en lista.
Ja, vi har en lista. Vi ska prata om elbilar.
Ja, om bilar. Vi ska prata ganska mycket om bilar.
Bilar och vägar, infrastruktur.
Och vägar, ja.
Mm. Tåg kanske lite.
Ja.
Ja. Lite aktuella landsbygdsfrågor, äganderätt, strandskydd.
Och den här härliga Stockholmshatsdebatten. Som apropå Mats Jonssons bok som inte alls handlar om Stockholm.
Nej, inte dugg handlar om Stockholm faktiskt. Mm. Eller ja, lite handlar om Stockholm.
Så ja, du var i Skellefteå?
Ja, men ungefär sådana saker. Alltså, det heter ju inte debatt längre, det här programmet på SVT som Göteborg gör. Det heter Sverige möts.
Ja, det är ju inte ens, det är ett helt annat program. Eller ja, men
Men det är ju ändå samma anda.
Ja, det liksom. Är samma redaktion.
Polarisering till varje pris. För jag blev uppringd av den redaktionen förra veckan för att de skulle göra någon debatt, tror jag då, om hastighetssänkningarna på E45 och E14 i Västernorrland och Jämtland.
Och ville att du skulle rasa eller vad tänkte du?
Det var ju förhoppningen. Det märkte jag ju ganska snart. Var ju liksom förhoppningen från deras sida att jag skulle vara den som man skulle kanske kunna tussa ihop med någon som
miljöpartist.
Ja, antagligen.
Nej, det är inte ens miljö. Alltså,
det är ju inte det.
Nej, det där är ju en lite krångligare fråga.
Ja, verkligen. Och det försökte ju jag säga då. Så att jag höll ju som en liten föreläsning för den där researchen som ringde upp. Mm.
Du var så att säga för nyanserad för att vara med i det här programmet.
Ja, exakt. Och det var ju ungefär som man bemöter en telefonförsäljare. På något sätt. Man ställer alldeles för många specifika frågor. Mm. Så att det blir helt omöjligt att sälja den där produkten i slutändan.
Men om vi ska prata om saken då.
Ja,
sänkta hastigheter som har orsakat en ganska stor upprördhet.
För det där är väl en ganska stor debatt i tidningarna som du jobbar för?
Ja, alltså den är ju inte jättestor i Ångermanland. Men alltså den finns ju där också. Mm. Det gäller ju, det är riksväg 45 och det är E14. Sen är det väl någon mer väg.
Ja, någon 87.
Ja, till någonting. Sollefteå där. Men jag tror ju att de är väl kanske argast i Jämtland. Men det är för att de är jämtar. Kanske. Vet jag ju att i Ånge finns det ju också en väldigt stor upprördhet, för det gäller ju E14 då.
Ja,
och många ångebor pendlar ju till Sundsvall.
Mm.
Och det är ju ett gäng mil, så en hastighetssänkning då från 90 till 80 är det frågan om. Ja, det påverkar ju restiden för de som ska köra 9-10 mil.
Fast jag tror ändå, efter att ha liksom läst på lite om den där debatten, vilket jag ju gjorde efter det där telefonsamtalet, jag måste ju erkänna att jag var inte super påläst. Men då gjorde jag det. Och jag tolkar ändå som att kränktheten kom ju ur själva logiken. Alltså det vill säga att Trafikverket egentligen, vilket jag tror att de ändå erkänner, egentligen borde bygga mötesfria vägar med mitträcken.
Ja, men absolut.
Rusta upp vägarna. Men att vi lägger inte pengar på det, utan vi sänker hastigheterna istället.
Och det är ju hela saken. Och den upprördheten, men då handlar, alltså upprördheten handlar ju om, varför rustar ni inte upp våra vägar och gör det enkelt för er och bara sänker hastigheten? Mm. För det, man sänker ju hastigheten av trafiksäkerhetsskäl, för att de här vägarna blir sämre och sämre och ses som farligare. Ja.
Och därför att de inte håller modern standard. Det har de ju för övrigt gjort här i Hälsingland också. 83an, både, jag menar, båda våra stora vägar liksom i inlandet i Hälsingland, riksväg 50 och 83an har ju också fått sänkt hastighet till 80. Och det där har det ju också varit debatter om. Liksom. Mm.
Och sen är ju åtminstone jag som har koll på E14, för att jag bor vid den. Det är också en väldigt olycksdrabbad väg.
Ja, men den är konstig, för att den är också så märkligt bred. Så att den skapar en slags osäkerhet, tycker jag. Den lockar till farliga omkörningar därför att...
Den har en väldigt bred vägren, ja. Ska sägas, på nästan hela, hela vägen. Och ja, jag kör ju en del, för att jag har ju då, mitt sommartorp ligger ju i västra Medelpad. Ja. Så jag kör ju den där vägen en hel del. Ja. Och jag har då aldrig, eller inte på mycket lång tid, varit med om en väg där så många kör så farligt.
Mm.
Där man får väja för att det kommer en mötande omkörning som bara kallt räknar med att man ska lägga sig i vägrenen för att den ska släppas fram. Och också omkörningar, och det är väldigt få som håller hastigheten.
Ja.
På de vägarna.
Mm.
Inte där det är 90 och 100 heller. Idag.
Men det blir ju en konstig debatt, tänker jag, kring såna här saker, ju, för att, alltså, det är ju den här, och jag gick in och läste lite trådar och sånt där på någon Facebookgrupp och sånt där, och det är ju som vanligt, är det ju alltid Miljöpartiet då som
får skulden.
Som får skulden för alla såna här saker, fastän i det här sammanhanget så är de ju inte inblandade överhuvudtaget. Motparten i det här sammanhanget är ju dels,
ja, det är väl en myndighet.
Dels är det Trafikverket, och de är ju inte styrda av Miljöpartiet, vad jag vet överhuvudtaget. Och sen så är det då Tomas Eneroth, som ju är den minister som har ansvar för liksom infrastruktur och transportfrågor och sådana saker. Och han är inte miljöpartist heller, vad jag känner till. Så att det är ju lite märkligt. Men jag tror att det också kommer sig av att det blir den här diskussionen då om att bilismen är ond och den ska liksom snöras åt på olika sätt och den ska begränsas. Men det är ju en märklig diskussion. Vi ska ju liksom gå vidare med det och prata mer om liksom den här omställningen och elbilarna. Därför att även elbilar kommer ju ändå kräva vägar. Där är ju inte så himla stor skillnad egentligen. Och sen så tänker jag ju också på det här, och som ju jämtarna också med fog lyfter fram, den märkliga fördelningen av medel i de här, liksom i Trafikverkets långtidsplaner, liksom, och hur medlen fördelas. Jag såg att Åsling där, den här centerpartistiska politikern i Jämtland, hade räknat på det där och jämfört med Blekinge, som hade en tredjedel så mycket vägar som Jämtland, men ändå får mer pengar för att det bor fler människor där.
Men det räknas väl krasst på hur pass trafikerad en väg är? Eller hur många som är beroende av just den vägen?
Jag tror att det också räknas lite på invånarantal och sådana saker. Men man skulle ju kunna tänka sig att om man slår ut det, och det här har ju Hela Sverige ska leva gjorde ju någon rapport om det här om året, som jag tror att vi pratade om också. Men där det också väldigt tydligt visar sig att även om man räknar per capita, så får ju Stockholm mycket mer infrastrukturmedel än norra Norrland till exempel. Fast man skulle kunna tänka sig att insatser som görs utslaget på en liten befolkning skulle göra att det blir mer pengar per person. Men så är det ju inte, utan det är ju ändå mindre pengar per person än i storstadsområdena.
Mm. Sen är det ju väl det att storstadsområdena är det svårt att räkna bara de som bor där. För att det är många som passerar och reser dit och därifrån. Och
skulle säga att detsamma gäller Jämtland kanske med den där enorma fjälltrafiken.
Mm, fjälltrafiken.
Liksom. Ja. Och att man kanske också...
Sen är det ju inte bara... Men vi har ju också väldigt mycket tunga transporter på de här ganska farliga vägarna.
Ja, gud.
Det är ju faktiskt en sak man tycker borde tas med i den här beräkningen.
Mm.
Sen har jag... Alltså jag förstår varför man inte vill... Eller jag förstår varför man vill sänka hastigheterna som en nödåtgärd.
Mm.
Därför att jag gillar trafiksäkerhetstänk. Liksom. Jag kör lagligt och jag planerar min körning efter. Liksom. Så jag ganska, tycker inte att jag rycker på axlarna. Liksom. Okej, här var det 30.
Mm.
Men med det sagt så går det ju ändå att rusta upp vägar. Som är, och som dessutom, det är ju inte bara det att boende gnäller, utan det är vägar som är olycksdrabbade. Vägar där det faktiskt människor dör.
Ja.
Och då borde ju den här nollvisionen mot dödsolyckor i trafiken, om inte annat, vara liksom ett gott argument för att sätta upp mitträcken till exempel.
Ja, precis. Och jag tänker på E14. Så som den ser ut så tror jag nog faktiskt att den är byggd på samma sätt som E4 mellan Gävle och Söderhamn var förut, det vill säga liksom någon slags så här, alltså två väldigt väl tilltagna körfält och väldigt väl tilltagna vägrenar som på något sätt då uppmanar, det är nästan som att det är 1,5 fils vägbredd på varje körbana, vilket ju gjorde att det gjorde det lättare för folk att göra omkörningar. Men om två personer tänkte samma sak och skulle passera två bilar i motsatt riktning samtidigt, då var det helt plötsligt 4 bilar i bredd och då smällde det. Så det dog ju flera personer om året på den där sträckan ända tills de gjorde 2+1 väg av den. Och det borde de ju rimligtvis göra på E14 också.
Där finns ju platsen redan. Så att säga.
Ja, exakt.
Den är ju
exakt.
Precis men som man, du sa. Den är redan bara, tillräckligt.
Ja, man vill inte ta kostnaden helt enkelt.
Men alltså, om vi nu ska ta det här med huruvida bilen är en sån syndabock då till allting. Ja. Och samtidigt gå över då till elbilar som om de skulle rädda allting. Men jag är ju mer och mer inne på att även om vi skulle byta ut hela bilflottan imorgon till elbilar, så måste vi ändå köra mindre bil. Vi måste ändå minska på biltrafiken. Det, alltså jag har börjat irritera mig alltså på så många saker i den här klimatdebatten som verkar handla om att nej, men vi ska fortsätta leva precis som vi har gjort hittills. Vi ska bara ha ny teknik som gör att det är klimatvänligt.
Ekomodernism kallas.
Precis, men det håller ju inte.
Nej.
Det är ju liksom en... Det är en myt liksom att det skulle funka på det sättet. Vi kommer att måste konsumera mindre. Vi kommer att måste köra mindre bil. Framför allt, så det har jag väl redan varit inne på. Men inte bara bygga ut så att vi får mer förnybar el och bättre elnät. Men vi måste också spara på elen. Och på de här jordartsmetallerna.
Det är en väldigt obekväm ståndpunkt ju.
Men det är ju så.
Ja, så är jag. Och det finns inte en rapport som motsäger det. Tvärtom ju. Det är liksom, det är ju bara så. Men, och det räcker ju inte ens med den nedgång i konsumtion och resande som vi upplevde under pandemin. Den
var skrämmande liten.
Den var i efterhand så framstår den som väldigt främmande liten, ja. Skrämmande liten. Ja. Ja. Men det var, och inte ens det räcker. Så att det måste ju liksom till väldigt, väldigt stora ingrepp i konsumtionen då. Och det finns ingen politiker som vill stå för det ju. Och då blir ju diskussionen väldigt, väldigt märklig ju. Du har en ny kollega på...
Ja, Jonas Bergström.
Som har varit ute och härjat i den här frågan.
Ja, han har ju härjat om bil. Han tycker ju på riktigt att människor även i Norrland som bor i städer i Norrland inte behöver bil.
Nej. Och det är ju helt riktigt. Men då måste ju de städerna också ställa om. Då måste ju de städerna bli cykelvänliga och man måste ju bygga ut kollektivtrafiken. Men jag tycker att det här är en jätteknepig fråga att prata om, därför att det är så lätt att man hamnar i fel läger. Men okej, nu kör jag och säger alla de här sakerna i alla fall då, men jag bara tänker att man har börjat i helt fel. Man har bara börjat i helt jävla fel ända när det gäller alla de här frågorna.
Vilken är den
man
änden?
Man har börjat med piskan istället för moroten. Man vill liksom piska bort fossildrivna bilar från marknaden och från folks garage.
Det skulle ju inte Miljöpartiet hålla med om.
Men det är ju exakt det de gör, och det tycker jag till och med att de är relativt transparenta med. Att man ska göra det, man ska göra det ganska jobbigt och dyrt och obekvämt att äga en gammaldags fossildriven
bil. Du ska också få bonus om du köper en ny modern elbil och sådär. Alltså det är det de säger, det är moroten.
Men då är ju då problemet, för jag menar, nu har vi ändå den här Norrlandspodden då, och jag satte mig faktiskt igår och tittade på de här kartorna över laddstationer, och det är patetiskt. Mm. Alltså det är helt och hållet patetiskt. Då har man liksom, för det första så har man ju gjort dundermissen då från början, att man har tänkt att marknaden ska lösa det här. Och det kan man inte överlämna. Det här kan man inte överlämna på marknaden, därför att marknaden kommer bygga jättemånga laddstationer i förtätade områden och inte några laddstationer utanför förtätade områden. Det bara är så liksom, fram till dess att man har passerat en kritisk gräns. Folk har skaffat elbilar, men folk på landet då. Men folk på landet kommer inte skaffa elbilar förrän det finns en laddinfrastruktur som är tillräckligt bra. Så därför så borde man ju i själva verket då ha börjat med att
bygga laddstolpar.
Mm. Och man hade kunnat skapa ett bonus-malus-system där man helt enkelt gör det svårt för människor att välja bilen när de kan välja cykel och kollektivtrafik eller fötterna istället. Där sätter man in liksom tumskruvarna, och sen så klämmer man dem på pengar, och så tar man de pengarna och bygger ut ett laddinfrastruktur som gör det möjligt för andra att göra det här liksom då bytet från fossildriven bil till man har inte gjort så, man har gjort exakt tvärtom. Verkligen, bokstavligt. Och när man har lämnat över det här på marknaden, så har man också lämnat över det till bilindustrin själva. Och vad gör de då? Jo, då bygger de, precis som i liksom mobiltelefonins barndom, då bygger man massa separata
olika lösningar.
Mm. Olika lösningar som inte är liksom kompatibla med varandra. Och där bilmärkena givetvis, det är väl inget konstigt, försöker låsa in sina kunder i sina infrastrukturer.
Ja.
Därför att det är en konkurrensfördel.
Sen finns det ju en aspekt på elbilar i Norrland. För det finns ju ett motstånd av andra skäl. Alltså jo. Som inte bara handlar om den nuvarande bristen på laddstolpar, utan ja, men det är bilbatterier, det är kallt, det är långa sträckor, ja, och sådana saker.
Men det är ju inte ett motstånd.
Nej, men sen finns det den här som inte lyfts ofta, som faktiskt min kollega på Örnsköldsviks Allehanda, Elias Rosell, skrev.
Mm-hmm.
Nämligen elpriserna.
Ja, ja.
Alltså att vi har så pass mycket lägre elpriser och större tillgång till el i norra Sverige, som borde på något sätt kunna bidra till en viss entusiasm för elbilen. För att det skulle ju bli väldigt mycket, alltså man skulle ju spara väldigt mycket på det jämfört med att tanka bilen, även med lägre bensinpriser än vi har idag. Och därför borde det vara ett framgångskoncept. Och det är ju det som blir så störigt utifrån det du säger.
Ja.
Att man inte ser de här grejerna, ta fasta på dem och utifrån det agerar.
Men då är det ändå som Jonas Bergström, din kollega, var inne på i en av sina texter också. Att även om det incitamentet finns, ja visst, alltså så här, att drifta en elbil idag är mycket billigare än en fossildriven bil. Men om man då bor någonstans i Norrlands inland med den glesa infrastruktur som finns, så måste man upp alltså, då måste du i princip köpa, och det finns ju ingen begagnat marknad för kvalitativa bilar med lång räckvidd, så då måste du köpa en ny. Och ska du ha en bil som du kan åka över 40 mil med, vilket du faktiskt nästan kräver, det krävs ju liksom om man bor avigt till eller man åker långa sträckor, då kostar ju en sån bil från 500 000 uppåt. Du får inte en sån, alltså, eller jag ska säga 600 000 uppåt. Sen finns det ju mindre prisvärda liksom elbilar för kanske 250-300 000, men de är ju inte användbara i den miljön.
Nej.
Så att det är ju också, knepigt. Så att ställa det kravet på folk, tycker jag, det blir jäkligt konstigt, och det skapar ju politiska spänningar helt i onödan. Och det är det här som jag inte förstår med Miljöpartiet och Socialdemokraterna och Vänsterpartiet också i viss mån, att de inte vill undanröja liksom de politiska spänningarna genom att göra rätt reformer, utan att det alltid, och till och med liksom Ygeman gick ut när det här var en diskussion, så här, ja, vi måste bygga ut laddinfrastrukturen i Norrland, särskilt på sträckorna till fjällorterna.
Ja, för stockholmarna.
Ja.
Ja. Ja, det kan ju också ha att göra med att de är mer trafikerade generellt.
Jo, men det är man räknar med att omställningen ska börja i de liksom köpstarka miljöerna i Sverige och sen sprida sig utåt. Och då vet jag inte om någon har suttit och räknat på det här, att om kanske 8-10 år så kommer det då finnas tillräckligt många begagnade... Då kommer det finnas tillräckligt många begagnade Skoda Enyaq fyrhjulsdrivna som nu börjar säljas, och priset börjar på 630 000.
Men här har jag en annan fråga, och den är säkert jättedum. Men jag tänker ju på hur övriga batterier funkar. Batterier håller ju inte hur länge som helst.
Ja, fast det där är tydligen en myt,
okay,
vad jag förstår.
Ja, för det har jag
funderat. Och sen så ska jag faktiskt också säga att Tesla ska ju nu tydligen då öppna hela sitt laddnät, och som är det bästa och snabbaste liksom, och mest utbyggda i Sverige. De kommer att öppna upp det för andra kunder. Så att det
ska vara kompatibelt med...
Och då ska man kunna tanka ner en Tesla-app, och sen så har man en adapter, och så ska man kunna liksom använda det där nätet då. Och de gör ju det, och det kan ju då framstå som att, ja, men oj vad fina de är och altruistiska liksom sådär, och för en bättre miljö. Men jag misstänker att det är... De vill ju bygga ut sitt laddnät jättemycket, och jag tror att om de bygger ut det, så kommer folk ändå vilja ha Tesla. Och de kommer, alltså,
de som har Tesla, de som har råd att ha Tesla, kommer ju att vilja ha Tesla.
Ja, precis. Och, så att även om man kan köpa en annan elbil och tanka i deras stationer, så kommer man kanske ändå vilja ha en Tesla. Så det gynnar dem. Men jag tror att grundskälet är att de vill ha fler kunder på sina laddstationer, därför att det är en lönsam affär för dem att sälja el. Och om de öppnar upp dem och inte har dem låsta till sina kunder exklusivt, så får de nog faktiskt tillgång till en massa EU-bidrag som nu kommer att komma ut. Och då kan de växla upp den här utbyggnaden ännu mer. Så det är ju ganska smart av dem, och det kanske andra bilmärken också borde göra.
Ja, generellt så borde man några slå sina kloka ihop och skapa kompatibilitet i
men det är ju också väldigt intimt kopplat, tänker jag, till liksom till en massa andra stora samhällsfrågor. Liksom, jag menar, när jag säger det här att man börjar i fel ända, egentligen borde man ju börja i ändan, bygga ut kollektivtrafik, bygg den förbannade jävla Norrbotniabanan någon gång.
Ja, men självklart, liksom. Och det är väl det är det som är de största problemen. Alltså, inte för en person som bor nu kanske i en liten by flera mil från en stad och där det ändå inte finns en järnvägsstation. Men det är ju det grundläggande, att det inte finns vettig kollektivtrafik, att det inte finns vettig cykelinfrastruktur ens i städerna på många ställen, eller i tätorter. Självklart är det det som är problemet, och det har vi väl tjatat om otroligt mycket om tågen. Nu har ju för sig då regeringen gått in och sagt att de ska snabba på utbyggnaden av både Norrbotniabanan och dubbelspår på Ostkustbanan och Ådalsbanan och sådär. Men det hänger ändå rätt löst. Mm.
Ja, jo.
Ja.
Men ja, jag vet inte. Sen är det här med resebidraget, har du koll på det? För det pratade ju om för flera år sedan när den här stora landsbygdsutredningen kom med de 75 förslagen. Och då var det ju ett av de förslagen var ju att reformera resebidraget. Därför att det hade legat orört i 20 år och i alla utvärderingar.
Du pratade om avdraget.
Just det, reseavdraget. Så visar det ju sig att det till 60% användes av bilister i storstad, företrädesvis män.
Som sitter i bilkör i Storstockholm på månaderna.
Typ. Trots att de har alternativ att resa på andra sätt. Och då skulle man göra det avståndsbaserat istället för tidsbaserat. Därför då skulle det slå bättre. Och det var ju ett, när kom den här landsbygdsutredningen? Var det typ 4 år sedan?
Ja,
eller
det börjar bli ett tag, så 2017 kan det ha varit.
Ja. Och det har fortfarande inte hänt.
Nej, men liksom. Det har ju ändå kommit upp, det har ju börjat talas om det nu igen.
Ja.
Därför att det här har ju med bensinpriset att göra då. Eftersom bensinpriset verkligen har slagit alla former av rekord nu bara senaste veckan. Och man diskuterar då hur detta inte ska slå så hårt mot folk på just landsbygden. Och då så har det ju kommit upp, har jag sett i flera debatter, att då får vi se över reseavdragen så att de
fast
personer...
Fast det är redan gjort. Och grejen är att det där förslaget, de där 75 förslagen som kom ur, var ju faktiskt undertecknade av alla 7 riksdagspartier. Så att det borde inte ens vara liksom kontroversiellt på något sätt, utan det är väl för 17 bara att ta i tur med det.
Fast vad du glömmer då när du säger det är ju att det ändå här var ju före valet 2018. Och efter det har ju på riktigt hela den politiska arenan förändrats så mycket. Så jag upplever att ingenting som gällde före 2018 gäller längre. Inga överenskommelser, ingenting. Det är en helt annan... måste börja på noll.
Ja. Fast just den här grejen tänker jag ändå att
den borde, ja.
Det borde inte vara så himla svårt.
Nej, liksom. Särskilt när man tittar då på så här Moderaternas landsbygdspolitik i budgeten, så känner man ju att... Eller?
Ja, för det svåra med det här, och det har ju också många debattörer varit inne på, det är ju att de här bränsleskatterna då, fordonsskatter, olika pålagor på bilister, de blir ju i princip regressiva. Eftersom det är en platsskatt så slår den hårdare mot människor som tjänar mindre. Och människor som tjänar mindre kanske är mer bilberoende egentligen än de som tjänar mer och som har andra alternativ och som ju ofta bor då i urbana miljöer. Och sen så finns det ju dessutom på det så finns det ju beräkningar på... Alltså målsättningen med de här skatterna är ju att bilisterna ska bära sin egen samhällskostnad och miljökostnad. Och det gör ju landsbygdsbilisterna i högre utsträckning. Och sen så är det liksom då en högre del av den disponibla inkomsten och så vidare som läggs på bil och på skatter och på bränslen. Så det finns ju en social orättvisa här. Och då tycker jag liksom att när man vässar de skatterna, vilket jag ju egentligen, det vill jag ändå understryka, tycker att man ska göra för att liksom driva på en omställning, så slår ju det mot de som kanske har minst råd med det.
Men det gäller ju så det mesta i politiken, så att säga. Väldigt många reformer som ska göra det bra på olika sätt för många eller vissa slår hårt mot de som har det sämst. Men med det sagt vill jag ändå påtala att man har ju redan idag så får man reseavdrag för resor till och från jobbet. Även om man, när man bor på landsbygd. Och har man flera mil till jobbet och kör den sträckan varje dag så får man göra ett ganska rejält avdrag för det. Alltså vi behöver inte svartmåla det här mer än det är.
Nej, okej. Okay, men en annan sak som de inte får, det är ju då att om du inte har råd att köpa en elbil, så har du heller liksom, då får du inte heller del av de ganska stora summor som går från staten till subventioner av inköp av hybridbilar. Nej, och
det
elbilar.
Håller jag med om.
Utan de subventionerna hamnar ju hos människor som egentligen skulle ha råd att köpa den där bilen i alla fall.
Ja, det håller jag helt med om. Jag tycker att det är en helt galen prioritering.
Ja.
Faktiskt att en person som har råd att köpa en Tesla behöver ingen bonus eller rabatt på det. Nej, helt enig där.
Ja. Ja, det är svårt och det är så himla mycket, och det är väl som du säger också att det är sig inte likt liksom. Det är en helt annan dynamik i politiken, och det är så illa att det här politiseras på ett felaktigt sätt liksom.
Ja, alltså överhuvudtaget att allt klimat politiseras.
Ja.
Precis, verkligen. Allt klimat, vilket ju är, alltså jag är orolig på riktigt. Ja. Börjar bli det. Mm. Inte minst när jag tänker på nu seglar jag iväg här, men alltså efter nästa val.
Mm.
Det vill jag inte ens tänka på vad som kan hända då. Att bero på då vissa partiers landsbygdsbudgetar och klimatsatsningar och
inom citationstecken kan man väl säga. Jag tittade
de kallar det för det. Vad är det? Moderaternas klimatsatsning är att sänka bensinskatten.
Ja, precis. Jag kan dra här Moderaternas landsbygdspolitik som ju har varit rätt obefintlig tidigare, men de var tvungna att vässa det politikområdet i hopp om att vinna över Centerpartiet. Så de har ju då liksom presenterat nu en landsbygdspolitik där de har lagt sig i vissa frågor då ganska nära Centerpartiet för att få med sig dem då på en det är väl egentligen en MKDSD-regering som Centerpartiet ska
stödja. Det handlar väl också om att få kanske tillbaks en del väljare som har gått till SD också.
Ja, precis. Men då är det då, det här är deras landsbygdspolitik. Sänkt skatt på fossila drivmedel. Känns inte som att det lirar jättebra med tidsandan, kan man tycka, eller behoven. Stöd till bensinmackar. Slopat strandskydd förstås. Stärkt äganderätt i skogen. Och sen så är det väldigt mycket som handlar om jakt. Och det är ganska märkliga förslag. För det första så ska ju ripjakten då, den ska ju vara helt fri. Och skit i samerna, bara ut och skjut ripa. Och sen så ska det bli mycket lättare att få tag på vapen. Det kan man ju undra egentligen vad Johan Forsell, deras stridbara rättspolitiska talesperson, tycker om det. Men vad jag tolkar det som är att de vill ta ifrån licensförfarandet från polisen och lägga det någon annanstans. Kanske till och med direkt på vapenhandlare.
Ja, det här är ju också en väldigt viktig fråga för Kristdemokraterna i deras landsbygdspolitik.
Ja.
Som jag, om jag ska vara lite raljant, vill sammanfatta med vapen och vägar.
Mm.
Det är vad de vill satsa på. Bättre vägar. Som sagt, inte sänka hastigheten utan satsa på bra vägnät även i Norrland och kanske även laddinfrastruktur, men också en vapen.
Mm.
Det ska vara lätt för jägare att få licens, äga och ha vapen. Men med det sagt så säger de ju
The Heartland.
Ja, precis, och så pratar de om hjärtlandet.
Ja.
Och alltså jag läste ett par debattartiklar om det här då från ledande kristdemokrater där så här ordet hjärtland och hjärtlandet används i var och varannan mening.
Det är ett väldigt obekvämt, alltså så här rent ljudmässigt väldigt obekvämt.
Ja, det ger inget flyt i svenska språket att slänga in det, plus att det har ju ingen betydelse för någon i Sverige. Nej. Så att det låter som ett skämt, så att det blir nästan svårt att, att alltså jag var tvungen att läsa texten så många gånger för att fatta vad det stod, för att jag hakade upp mig varje gång det här hjärtlandet dök upp i texten. Men att bero på då vapen och Johan Forsell, så säger de ju också att kriminella, för dem ska det vara svårt, men för jägare ska det vara lätt.
Ja, just det. Ja, ja. Precis. Men det går ju faktiskt att skjuta folk med jaktvapen också. Om man vill.
Ja, och sen vet jag inte om just vapenhanteringen är det största problemet.
Nej, jag har aldrig hört någon klaga på det.
Jag har aldrig hört att det skulle vara ett problem, att det skulle vara svårt att få. Jag menar, har du tagit jägare? Alltså, det förväntas väl ändå att man ska tvingas fortsätta ta liksom jägarexamen
och söka
vapenlicens utifrån det. Men därefter så är det väl ingen som har något problem. Eller vad menar de? Ska de slippa ha dem i vapenskåp? Eller ska de...
Jag vet inte. Men det tydligen är ett jättestort problem. Ja. Att det är väldigt svårt att få tag på
vapen.
Men
det känns också som att det tilltalar en viss typ av personer i glesbygd.
Så att de har suttit och tittat på republikansk landsbygdspolitik helt enkelt. Jag menar, för
där, kopierat det är rakt
ju, ja, det tror jag. Och liksom hjärtland är ju bara en slags appropriering av the heartland.
Jo,
som ju är liksom...
men det är ju så himla taffligt att göra så.
Ja, visst, absolut. Ska fortsätta då?
Ja. Mm.
Moderaterna vill också ha fler poliser. Det är väl kanske det minst kontroversiella med deras landsbygdspolitik. För det vill ju alla nu för tiden, vill ju ha fler poliser och fler poliser i Norrlands inland och så vidare. Sen vill de ha återbäring på vatten och vindkraft. Och det tror jag...
Till vem då? Till kommunerna?
Det är lite oklart. Där handlar det om att återföra en del av de statliga fastighetsskatterna på den typen av anläggningar till kommunerna.
Men det är väl bra? Det är väl vi för? Det har vi väl förespråkat ändå?
Ja, absolut. Men Moderaterna vill ju inte ha lokala skattebaser, utan det ska ju fortfarande vara staten som ska hantera det.
Fördela det.
Mm. Mm. Och det tycker jag kanske är problematiskt. Jag är nog snarare för då breddade lokala skattebaser. De vill ha bättre vägunderhåll förstås. Och de vill rädda alla regionala flygplatser. Och det är klart att vissa regionala flygplatser, de har ju verkligen ett behov, för att det är ambulansflyg och det kan vara väldigt långa avstånd och sådär. Men
behövs det 3 flygplatser i Ångermanland?
Nej, det tror jag verkligen inte att det gör.
Nej.
Nej,
men sen menar jag att man måste ju också kunna skilja på en kommersiell flygplats och att ha landningsbanor.
Ja.
Alltså fungerande landningsbanor måste man ju kunna hålla igång utan att ha en kommersiell flygplats på de platserna. Om man tänker då på vissa transporter, behöver ju även post, behöver ju landa någonstans. Och som du säger då, ambulansflyg till exempel. Mm.
Sen vill de bygga Norrbotniabanan och är väldigt styva i korken och säger att med Moderaterna vid rodret så kommer det ske mycket snabbare än med Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Och den frågan är ju intressant, för att man har ju dragit benen efter sig av väldigt, väldigt oklara anledning egentligen. Och man har ju dragit benen efter sig, liksom flera regeringar av olika politiska färger dragit benen efter sig. Av lite oklara skäl. Olika, men oklara skäl. Så det där tycker jag är svårt. Men när jag har pratat med höga företrädare i Trafikverket om de här åtgärderna som behöver göras. Alltså, man ska ju också säga att bygger man Norrbotniabanan från Umeå upp till Haparanda, eller Luleå och Haparanda, så behöver man också öka kapaciteten på Botniabanan.
Alltså, på resten av den som redan existerar.
På den som redan finns från Umeå till Stockholm. Eller Umeå till Uppsala egentligen.
Framförallt är det väl Gävle Härnösand som är kritisk.
Ja, och då behöver man bygga dubbelspår där. Men den här chefen som jag pratade med sa också att ja, även om vi skulle få pengar till det, så tar det så evinnerlig tid och det finns inte entreprenörer.
Nej. Det är ju ett problem. Men det är också det här med Norrbotniabanan som ju utifrån vad vi redan har pratat om när det gäller liksom den industriella explosionen i Norrbotten och Västerbotten, att man ändå helt plötsligt, det är väl därför Moderaterna plötsligt ser det också, behovet av en Norrbotniabana. Och ja, att det har ju också föranlett att regeringen och Trafikverket också pratar mer om att nu ska det snabbas på, nu ska vi göra det här. Och ändå tycker jag att det har jag hört de senaste 10 åren.
Mm.
Nu ska det bli av, nu ska vi satsa. Ja. Nu satsas det så här mycket på Norrbotniabanan. Och så jublar lokalpolitikerna och så har man lite hopp. Och sen händer det liksom ingenting och ingenting. Och sen kommer ett utspel till om att nu ska det satsas och så händer det ingenting.
Nej, jag vet inte riktigt vad det sitter i, men jag menar det är klart att jag har förståelse för att det tar jättelång tid. Det är otroligt komplicerad juridik, det är jättekomplicerade markfrågor.
De har haft väldigt lång tid på sig att göra alla de utredningar som du snackar om nu. Jo, alltså allt det skulle kunna vara klart.
Ja, men måste ska du fortsätta regeringen på listan? Då måste regeringen också säga det. Ja, den sista punkten är väldigt diffus. Och då skriver Moderaterna att man vill stärka den offentliga servicen på landsbygden. Men de specificerar det aldrig överhuvudtaget.
Ja, utan, men det behöver man inte göra när man är populist.
Och det undrar jag lite grann vad de syftar på faktiskt. Kan du lista ut det?
Ja, jag tänker att de i största allmänhet bara vill låta lockande och tänker att nu är ju det i och för sig inte en regeringsfråga. Men säg att du ska ha en husläkare, eller jag vet inte. Nej, alltså jag vet inte. Jag tror det är ett populistiskt påstående bara som jag inte tror har någon djupare grund, om jag ska vara ärlig. Jag tror inte att de har tänkt igenom vad de menar med det. De tycker att det låter bra.
Mm. Jo.
Tänker jag.
Ja.
Ja. Jo, men ska vi lite kort ändå dra det här med eller strandskyddet? Ska vi gå över till det?
Ja, men det kan vi prata om lite. För jag tänker att det är ju, alltså nu när vi pratar om det här så har ju Socialdemokraterna lagt fram sitt budgetförslag och det råder en enorm oklarhet kring om och hur det ska
gå igenom.
Och då finns det ju vissa stötestenar där. Och Centerpartiet är ju väldigt, väldigt tydliga med att vi kan möjligtvis acceptera den här helheten som Socialdemokraterna har presenterat, men då vill de ha förändringar i strandskyddet och de vill ha en stärkt äganderätt i skogen i gengäld.
Mm. Skogen känns som att vi ändå har betat av och pratat om väldigt mycket.
Det finns faktiskt intressanta saker. Ja. Alltså dels så kan man ju bara konstatera att den frågan lever på ett sätt som den inte har gjort på väldigt länge.
Ja, att den är uppe i den offentliga debatten på många nivåer.
Ja, och det är ju som en perfekt storm nästan. Alltså där saker sammanfaller på ett väldigt intressant sätt. Där liksom, jag menar, medierna uppmärksammar det på ett sätt som de inte har gjort på länge. Det har just gått en SVT-serie. Om slaget om skogen heter det, va? Jag har inte sett den själv faktiskt.
Inte jag heller.
Nej. Och sen så har DN skrivit väldigt mycket. Lisa Röstlund på DN har skrivit många artiklar. Och sen så har ju EU helt plötsligt då börjat sätta enorm press på Sverige att förändra sitt skogsbruk. Och börja betrakta liksom den svenska skogsresursen som kolsänka snarare än som virke och bränsle.
Ja. Men det har vi ändå varit inne på, tror jag.
Ja.
Ja, jag precis, tror vi har. Det har vi. Men strandskyddet däremot, som ju är den andra punkten. För alltså om så här, jag tycker ju att EU har rätt. Alltså jag tycker ju att det de nu gör och uttalar sig om skogen, det tycker jag är bra av EU. Det känns som
Men det finns ju en fantastisk ironi i att miljöminister Per Bolund, miljöpartist, åkte på toppmöte med alla Europas miljöministrar för att framföra den svenska linjen att vi inte alls ska ställa om vårt skogsbruk. Trots att det är någonting som jag... Alltså jag är tämligen övertygad om att 99,99% av miljöpartisterna, de som då sympatiserar med det partiet, tycker att EUs förslag är till 100% jättetoppen och någonting som man har kämpat för sedan partiet grundades.
Det måste göra fruktansvärt ont för Bolund att göra detta.
Det är hans eget val att göra det.
Ja, men val... Ja,
ja, men det är det. Det är deras eget val att sitta i en regering som ger Cementa tillstånd att bryta kalk på lösan grund.
Ja.
Och etc. Et
men strandskyddet då?
Mm.
Som ju då... det finns ju en strandskyddsutredning som ju finns på förslag att göra lag av. Som ju handlar inte om att fimpa det helt och hållet som Moderaterna verkar vilja, men det handlar om att luckra upp det. Och poängen ska då vara att det ska bli kanske lite svårare i tätbebyggda områden. Kanske Stockholms skärgård ska skyddas lite bättre. Mm. Men i glesbygd så ska det bli lättare att få dispens. Och det finns ju två anledningar till att man har två huvudanledningar som strandskyddet handlar om. Det ena är allemansrätten, allmänhetens tillgång till kusten. Och det andra är naturskydd av olika slag. Och när det gäller allemansrätten så är det ju rimligen så att ska du bygga ett hus i Norrlands inland som råkar ligga i närheten av en bäck eller älv eller skogskärn, så kanske det inte påverkar allemansrätten eller någon annans tillgång till området på något sätt. Och av den anledningen så ses det här heller inte som ett problem, vad jag förstår, av länsstyrelserna i norr. För de säger att vi ger, alltså de får oftast dispens. Vill man bygga i glesbygd så får man strandskyddsdispens om det inte, och då är undantaget om det inte är så att det är ett naturskydds, alltså det är skyddsvärt, att det skulle förstöra, eller också detta som vi faktiskt börjar bli ett större och större problem. I stora delar, i alla fall i Mellannorrland, så finns det ju en jättestor rasrisk. Ett problem som kommer öka med klimatförändringarna. Vi får fler skyfall. Det gör det så svårt att förstå varför skulle någon vilja bygga ett hus vid en älvstrand idag. Så att av den anledningen så känns, och dessutom detta som ju då är, om då Centerpartiet säger att ja, men vi vill förenkla för folk i glesbygd. Men enligt det här nya förslaget så är då tanken att det är upp till kommunerna, varje kommun, att själva utreda och så att säga avgöra vilka områden som ska vara skyddsvärda eller inte. Och de minsta kommunerna i glesbygden, de har inte resurser till det.
Nej.
Så av den anledningen så kommer det att bli, vad jag förstått det, svårare att få dispens från strandskyddet om det här sätts i verket. Och också undrar jag, alltså på riktigt, jag kan inte låta bli att undra, och det här var inte så jättesvårt för mig att ta reda på. Och så undrar jag, är de här politikerna, vet de om det här? Alltså vet de ens om att det är så här?
Jag tror att det är en symbolfråga mycket mera.
Ja, men hur kan man vara så? Hur kan man vara så? Alltså på riktigt så tycker jag att det är korkat att driva en symbolfråga om man vet att det kommer att få motsatt verkan. Du får det svart på vitt. Alltså det här gäller ju jättemånga politiska beslut. Alltså,
ja,
så här. Men jag blir lika konfunderad varje gång. Om man nu menar allvar med att vi vill göra det enklare att bygga på attraktiva områden i glesbygd.
Mm.
Eller enklare att få bygglov överhuvudtaget. Och så ser man att ja, men om vi då klubbar det här förslaget så kommer det att kunna bli svårare för just dem.
Mm.
Men kanske enklare för dem på Lidingö. Därför att Lidingö kommun, de kommer ha resurser att utreda det här. Och är de tillräckligt korrupta så kommer de ju att ge dispens oavsett. Nej, men...
Ja. Jag tycker
jag
tycker förväntningarna på själva frågan är egentligen kanske det mest problematiska, det vill säga vilket problem är det man tänker sig att man ska lösa genom ett uppluckrat strandskydd? Alltså, man säger att man gör det för landsbygdsutvecklingens skull, men vad det i själva verket handlar ju om, vad det i själva verket handlar om är ju att säkra urbana människors rätt till
sommarstugor.
Till sommarstugor i strandnära eller sjönära lägen. Det är ju faktiskt allra helst det. För att det är ändå ganska, om man tittar på en inlandskommun, om man så här Vilhelmina, det är en ganska liten grupp liksom redan bofasta medborgare i Vilhelmina kommun som kommer att liksom lämna sin villa i tätorten och flytta ut till liksom något vattendrag.
Det kan handla, har jag förstått, i vissa kommuner, till exempel Kramfors då, som har ett mycket kust, så här, vid Höga kusten, att det är svårt, om man bor i Kramfors och vill bygga en villa, så är det svårt att få lån, för att Kramfors anses inte attraktivt. Men om du då bygger villan på ett mer attraktivt område som havsnära eller vid kusten, så får du lånet. Ja, så att visst, det och det finns liksom sådana argument.
Absolut.
Men det är ju, vad jag förstår, då har inte ett stort problem idag heller.
Nej, jag tror inte det. Och det finns ju avsidor med sådana saker också. Alltså en gentrifieringsproblematik och så vidare. Och jag kommer ihåg att en gång när jag var i Minnesota, så var jag i något mindre samhälle. Och så åkte jag igenom där med en amerikan. Och så bara, herregud, vad har hänt här? Det ser helt fruktansvärt ut. Det var liksom tomma butiksfastigheter, det var liksom tomma hus, och det såg sopigt ut. Man såg att det hade varit rikt, men nu såg det inte bra ut längre. Och jag drog ju då förstås slutsatsen att det här countyt går det väldigt dåligt för. Men det var faktiskt inte så, utan det var tvärtom. Alltså där var det motsatsen. Tillräckligt många hade blivit tillräckligt förmögna för att sälja sina hus eller lämna sina hus vind för våg i tätorten och istället bygga stora villor vid vattendrag som de hade flyttat ut till. Så det hade ju i princip blivit ett slags urban sprawl eller en decentraliserad, väldigt, väldigt decentraliserad tätort, komplicerad då liksom för vatten och avlopp och liksom skötsel och infrastruktur på grund av det där. Och sen så hade det då blivit en övergiven liksom tätort istället då. Jag tyckte det var intressant faktiskt att det kunde ha den effekten. Nu tror inte jag att det kommer ha den effekten i norrländska orter, för att jag tror ändå inte riktigt kanske att man kommer ha råd att bygga de här fina husen vid vattendragen och lämna sina villor. Det finns liksom inte riktigt samma underlag där, tror jag. Men,
ja, det är ju sådana fall om man tänker sig att det kommer en flyttvåg, alltså att det flyttar människor till de här platserna.
Ja, precis. Men då kommer ingen heller tycka att det är särskilt önskvärt att alla sprider ut sig och bosätter sig vid olika vattendrag som kan översvämmas. Så jag skulle bara slänga in en sak där ändå om skogen. För att ett av argumenten för Centerpartiet att driva äganderättsfrågorna så hårt nu, och det är ju inte bara de som gör det, utan det är ju skogsägarföreningar och det gäller LRF och det är de här vanliga. Det är ju att det ligger ett förslag i skogsutredningen om att man ska skydda fjällskog, ett 100 mil långt fjällskogsområde in vid norska gränsen. Som ju, vad jag tror att det går hela vägen från Härjedalen upp till Lappland. Och där ska då den här striden om äganderätten stå. Det tycker jag är väldigt spännande. Att man väljer just det området som stridsområde för äganderätten. Därför att när man tittar på historiken så handlar det här alltså om gamla lappskatteland som samer betalade skatt för under väldigt lång tid, som de sen under en period på 1700-talet, när vi märkligt nog hade en väldigt bra urfolkspolitik i Sverige, också fick äganderätten till, den formella äganderätten överfördes då till de samer som hade betalat skatt på den här marken. Men som staten sen, när man började ana vilka rikedomar som fanns i Norrland, snodde åt sig och gjorde om till kronoparker. För att sen ytterligare kanske 100 år senare dela ut till nybyggare i den här avvittringsprocessen som vi har pratat om. Då får man gå tillbaka till liksom några av de första avsnitten av Norrlandspodden. Och som de här nybyggarna sen, väldigt korta på, blev blåsta på av stora skogsbolag som kom och köpte upp den där för glaspärlor och lite brännvin. Och som de sen har suttit och hållit på. Och nu är då det här området ägt av, ja, det är ju mest skogsbolag, men det är också en väldigt massa då ättlingar till de här nybyggarna som fick den här marken. Och det här är ju saker som har hänt i princip i modern tid. Alltså avvittringen av skogsmarken i den här delen av Sverige skedde kanske mellan 1880 och 1910.
Mm.
Så att det här, den här äganderätten som de nu slåss för, den är ju extremt relativ. Och liksom historiskt sett är det ju bara katastrof. Och det är så superkolonialt så att jag kan bara skratta åt det. Liksom. Och jag bara önskar att någon kunde ta i den diskussionen.
Den diskussionen är ju långt ifrån avslutad, skulle jag ändå säga.
Ja, men att de väljer, jag tycker det är hisnande att de väljer den skogen som stridsområde för en äganderättsfråga, när de har ägt det i kanske 100-120 år efter att ha lurat av nybyggare skogen, som i sin tur fick den av staten, som i sin tur stal den av samerna.
Plus att det finns skäl att just den skogen, att man vill skydda just den skogen.
Ja, visst. Ja,
det är intressant.
Ja. Mm.
Pikant.
Ja. Hör du, det är också intressant att Vänsterpartiet har blivit ett industrikramarparti. Som nu, där Nooshi Dadgostar är på någon slags turné och besöker olika...
Ja, hon besökte olika... ju Bollstabruk i Örnsköldsvik
häromveckan. Jag vet inte om jag tycker att det var... Värre geografiska missar har jag.
Man kan göra värre geografiska missar. Men med det sagt så är det ju... alltså så här, man kan ju värre missar, men man kan också, om man gör en sån miss och den påtalas, krypa till korset, be om ursäkt och säga ändra sig.
Ja,
och så är det bra med det. Men det som händer här, det är alltså att då igen min kollega på den socialdemokratiska ledarsidan, Jonas Bergström, skrev en text om att han tyckte, alltså den handlar inte bara om det, men att Vänsterpartiet har ett Norrlandsproblem.
Mm.
Där han då bland annat nämnde det här pressmeddelandet som hade skickats om att Nooshi skulle åka till Bollsta i Örnsköldsvik. Och
jo, hon svarade väldigt osmart.
Och då svarar hon.
En kollega som inte var född i Sverige som hade tagit fel.
Mm.
Och det var osnyggt, hon borde inte ha svarat.
Släpper det inte. Hon fortsätter och sen så kommer det in en massa andra vänsterpartister, antar jag. Några vet jag vad det är, alla vet jag inte. Men som liksom går på Jonas för att han har nämnt det i en ledarartikel. Ungefär som att det är en helt oviktig sak och som verkligen har noll förståelse. Noll för varför det faktiskt kan vara en grej om man bor i Bollstabruk att bli placerad i Övik.
Ja,
för det är ju det. Om man har bott där i hela sitt liv och ingen har någonsin brytt sig om en.
Fast jag tycker att det är det minst problematiska.
Jo, men det är ju ändå, det hänger ju ihop.
Jag förstår, absolut. Fast jag tycker nog att kanske det är det minst problematiska med Vänsterpartiets nya vurm för basindustrin. Särskilt med tanke på att de också ställde sig bakom den här sågade nödlagen som skulle rädda Cementa till exempel. Och att man anar ju också strategin bakom det här. Som, jag menar, visst, officiellt handlar det här om ett intresse för den industri som de facto ska hantera Sveriges omställning. Men egentligen handlar det ju om en positionering som Sveriges nya socialdemokratiska parti.
Det handlar ju om att vinna LO-väljare. Ja, väl?
Precis. Ja. Och det kan jag väl tycka är, egentligen är mycket mer intressant än en geografisk tabbe.
Samtidigt känns det som en väldigt logisk följd av att hela den politiska spektrat flyttar högerut. Så är det ju rimligt. Ja, men då gör Vänsterpartiet det också.
Ja, och det är ju någonstans så något parti ska ju också bry sig om den här industrin på ett rimligt sätt än att bara förespråka laissez-faire marknadsliberalism. Men jag vet inte. Sen har de ju också förespråkat flyttbidrag för att flytta till Norrland. Som jag tror att du också har varit ute och vevat om.
Alltså jag har inte vevat om flyttbidrag, men alltså jag skrev ju en ledare för det uppstod också en debatt när Eva Nordmark gick ut och sa att vi kanske behöver tvångsmedel för att få folk att flytta norrut.
Tvångsmedel?
Ja, men jag vet inte exakt ordet, men det var någonting med tvång eller liksom...
Och, ja, men just det, precis. Alltså förändringar i helt enkelt arbetslöshetsstöd.
Typ. Ja, precis. Ja. Typ. Och att bero på piska och morot då, så är väl jag då mer inne på morot, som sagt. Ge folk flyttbidrag så kommer kanske fler att vilja flytta. Sen så är jag också väldigt osäker på om de här långtidsarbetslösa personerna i alla lägen är kompatibla med de jobb som eftersöks. I den här industrigrejen. Men det jag reagerade på, det var det här att helt plötsligt så började stockholmarna skrika högt om att de kunde inte tvinga folk att flytta.
Ja, ja.
Och jag bara, ja, hallå. Norrlänningarna, de har liksom tvingats flytta i 50-60, hur länge det nu kan vara. Men att det blir liksom en grej när det drabbar människor i södra Sverige. Mm.
Men jag skulle vilja ge Vänsterpartiet ett tips då i deras intresse för de här industrierna som är då omställningskritiska industrier, kan man väl kalla dem då. Intressera i sådana fall för samhällsbyggena kring de här industrierna och de här verksamheterna som växer fram. Se till att lägga förslag som breddar lokalsamhällets skattebas, som fördelar inkomsterna som genereras från de här verksamheterna på ett sätt så att man kan bygga långsiktiga, attraktiva, bra boendemiljöer som människor vill uppehålla sig i för att arbeta med de här sakerna på de här orterna. Det ska finnas kultur och det ska finnas bibliotek och det ska finnas skolor och idrottsplatser och det ska finnas alla möjliga saker på de här platserna som inte finns idag och som inte kommer skapas av sig själva och som inte kommer skapas av marknadskrafterna. Där tycker jag att det är ett öppet mål. Och det är ju mycket mer relevant.
Fast Skellefteå har väl byggt kulturhus?
Ja, jo, precis. Jo, jag var ju där. Ja, jag var ju där häromdagen bara. Det var jättekul. Det är inte så arkitektoniskt imponerande kanske, men det är ju häftigt att man har byggt en skyskrapa i trä.
Ja, det är väl ett av världens största trähus.
Ja, och till och med hisschakten är gjorda av trä.
Och så heter det ju Sara.
Ja, och det är ju fint. Jag vet inte riktigt om Sara skulle tycka att det var toppen. Sen finns det ju besvärande omständigheter kring det där kulturhuset och upplägget kring det.
Jag har ju hört kritik mot att man har krympt olika verksamheter och dragit ner på kulturaktiviteter för att de ska få plats i det här huset. Ja, är det så?
Jo, och det är ju för att man i bygget av det har prioriterat egentligen att bygga en kongresshall där jag tror att kommunpolitikerna tänker sig att världens bilindustripotentater ska samlas och prata om nästa generations bilbatterier för att de ska bygga ett sånt centrum för europeisk bilbatteritillverkning. Det tror jag är själva huvudsaken, och sen så blir kulturen någonting. Ja, en instrumentell verksamhet som man laddar upp det där huset med så att det blir kul eller spännande eller möjligt att göra. Sen har man ju löst ägandet på ett väldigt tidstypiskt sätt, där det här samhällsbyggnadsbolaget, där den här entreprenörssocialdemokraten Ilja Batalian har gått in med sitt bolag, Samhällsbyggnadsbolaget, och köpt kulturhuset av Skellefteå kommun för att sen i sin tur då hyra ut det under väldigt lång tid. Och det är lite som att ta ett konsumtionslån liksom, för kommunen.
Mm.
Och där de också faktiskt i den affären avhänder sig kontrollen över byggnaden till då ett kulturhusbolag som ju då ställde till det genom att till exempel kräva att de på väldigt kort varsel skulle få tillgång till liksom de här ytorna i huset som är ämnade för kultur. Okay. Så att det är inte, det är liksom...
Ja. Nej, men alltså det mesta, jag har ju inte varit där och inte läst på så mycket, men jag har hört en del i radio, i P1 och så.
Mm.
Och jag har nog mest hört just det här, liksom, debatten kring ja. Det och ja, kritik och missnöje.
Men med det sagt, det är ju häftigt att det händer någonting ändå. Liksom. Det får man väl vara glad för. Men det kan ju kanske ske på ett lite smartare sätt. Sådär.
Mm.
Kulturhuset togs ju också upp i den här krönikan som Peter Bolodarski skrev apropå att DN nu ska
etablera sig i Norrland.
Ja, precis.
Mm.
Som ett exempel på att det händer någonting. Jag vet inte om du minns hela den där för historien. Det började ju med det skrevs ju spaltmeter om den här TV-eken.
Ja, ja.
Och det sammanföljer med de här striderna om
skogen i Jokkmokk, Gallock.
Ja. Mm. Där är ett brittiskt bolag vill anlägga en järnmalmsgruva. Vilket då DN inte skrev om. Sen måste jag ju faktiskt ändå flika in att jag skrev om det på kulturen. Men det var ju liksom en annan sak.
Men var det du som skrev det också eller var det någon annan? Att bero på att alla i Sverige känner till Slussen, Guldbron vid Slussen. Men jättefå vet om att hela Kiruna håller på att flytta.
Nej, det var ju det här SVT-programmet Edit.
Har jag ju inte sett, så att det var inte där jag såg det. Men ja, jag läste det, det var någon som tog upp det i varje fall.
Mm. Ja, precis. Mm. Jag hade kunnat plocka den. Mm.
Men det är väl också en grej som DN är lite skyldig till, sådär, om man ska räkna hur många artiklar som har skrivits om Slussen och Guldbron.
Jo, det är klart. Men det roliga var ju då att när det där pågick så gjorde medierna ett inslag. Medierna i P1, mediegranskande programmet. Och där de intervjuade Wolodarski om det här. Och då så sa han att men vi har haft så fullt upp med Syrien. Varpå reporten väldigt kvickt sa så du räknar in Norrland i utrikesbevakningen. Och då blev han ju svaret skyldig. Men nu pudlar han då och ska de har ju utlyst journalisttjänster då för...
Och de har inte heller specificerat vart de ska vara, utan det beror lite på vilka sökanden de får och vart dessa personer då bor eller vill bo eller verka och så. Vilket ju kan vara smart kanske. Och de får väl vara lite ambulerande då.
Ja, men Umeå och Luleå åtminstone.
De får funka som korrar helt enkelt.
Och i grund och botten så är ju det här såklart bra. Även om jag inte kan låta bli och liksom också tänka på återigen en bok som vi har också pratat om här i podden, Framtidslandet av Sverker Sjölin, som ju beskriver, som är hans doktorsavhandling från 80-talet, där han beskriver debatten kring Norrland och naturresurserna under industrialiseringen, alltså slutet av 1800-talet, början av 1900-talet, och som ju också gjorde att kulturskapare, författare, konstnärer fick upp ögonen för norra Sverige och började åka upp. Och för att de följde ju pengarna. Liksom.
Ja, och det är precis det som händer nu.
Ja.
Det här skulle ju inte, DN skulle ju inte bestämma sig för att etablera sig i Norrbotten om det inte vore för de här nya industrierna eller batterifabriker och kolfritt stål och sådana satsningar. Så är det ju.
Så att när Norrland är ekonomiskt intressant så blir det, då blir landsändan också journalistiskt intressant. Men när Norrland inte då, jag menar Norrland har ju egentligen alltid varit mycket mer ekonomiskt intressant än vad man har velat låtsas om.
Mm.
Men nu är det ju intressant.
Det har väl inte berört, men det har väl också att göra med, i det här fallet nu då, mängden arbetskraft som det handlar om, som ju ändå ökar väldigt mycket proportionerligt.
Jo, visst.
Men vi är väl överens om det, att vi kanske tycker att det Norrland alltid är intressant.
Ja, precis. Det har vi ju verkligen. Mm. Det har vi ju verkligen uttalat. Och då kommer vi in på liksom det angränsande ämnet, det vill säga den här outhärdliga Stockholmsdebatten.
Ja, väldigt kort recap. Ja. Men Mats Jonsson har ju skrivit då, eller ritat den utmärkta boken När vi var samer, som handlar om hans samiska ursprung. Och hans farföräldrar var ju då skogssamer. Mm. Det vill säga inte renägande samer. Och skogssamerna hör ju då till de som skulle assimileras till svenska folket och inte fick de, ja, vad ska man säga, rättigheterna som de renägande samerna ändå fick. Och detta är då en skam för många. Och hur som helst så har han skrivit en bok om det här.
Framförallt en skam för landet Sverige.
Ja, men det var en skam för personerna. Ja. Och först på senare år så har man börjat steppa fram och liksom erkänna det samiska ursprunget och kunna vara stolt över det. Och så.
Det här, nu kan vi ju tipsa om faktiskt de här två avsnitten som vi gjorde för
Samespecial.
Samespecialen som vi gjorde, dels om Girjasdomen och om Vapstenedomen, som ju handlar väldigt mycket om det här också.
Och sen har vi gjort ett om samen, alltså samisk historia, eller samernas historia. Och med det sagt då, så är det en utmärkt bok och den handlar om detta. Men i någon intervju om den här boken var det väl som han råkade i förbifarten säga att han blev på så dåligt humör av att bo i Stockholm.
Mm.
Och sen har både recensioner och liksom övrig debatt kring den här boken handlat om huruvida han hatar Stockholm och om detta Stockholmshat. Och är stockholmare otrevliga? Blir man på dåligt humör av att bo i Stockholm? Ja. Och nästan ingen,
nej,
ingen har tagit upp bokens innehåll.
Nej.
Därför att folk bara blir, de pratar om Stockholm, då är det liksom.
Mm.
Som blir intressant. Och det är ju så deppigt. Vad ska vi säga? Lyckades han, skrev ju sen en lång extra serie för Arbetet.
Mm, den var jätterolig.
Ja, har ni inte sett den så sök upp den. Ja,
den
fantastiskt.
Ligger inte ens bakom en betalvägg. Den är liksom bara in och läsa. Den är ju jätterolig.
Han gjorde den för att sätta punkt. Har han lyckats med det, tror du?
Jag tror det lite grann faktiskt. Att de flesta kanske blev lite avskräckta ändå från att fortsätta den där debatten.
Men sen började den ju också leva sitt eget liv. Mm. Så sen började ju folk också skriva artiklar om Stockholmshat utan att ens referera till den här boken, även om det var så den började.
Jag måste väl ändå hålla med. Jag minns inte nu vem det var som skrev det, men det var någon som skrev att, ja men kolla på de här krönikörerna som då säger att de hatar Stockholm. Det var ju Björn Wiman och det var Kristoffer Ahlqvist och det var Mats Jonsson som började och det var andra som hakade på och sådär. Att det som har hänt är ju att ni har blivit medelålders.
Stockholm är inte för er längre.
Stockholm är inte för er längre. Och jag tycker ju någonstans att det ligger någonting i det. Och jag tänkte på det, min dotter har just flyttat till Stockholm och tycker ju förstås att det är jättekul och staden ligger öppen för henne och hon är liksom i rätt ålder och tycker att det är jättekul med det urbana livet och att det händer saker och så. Och det är ju på något sätt så det ska vara. Liksom. Men sen kan man flytta därifrån och du kan ju tycka lite så här att och Mats Jonsson gjorde ju också det. Han flyttade ju hem till Ångermanland och blev mindre folkilsk. Och det kan fler göra. Det är liksom inte så farligt. Det är ett val man kan göra i livet. Liksom. Särskilt
Du har ju också gjort
det valet. Ja, jag har också gjort
valet.
Ja, precis. Mm. Och jag kan ju tänka nu att jag var ju också ganska folkilsk när jag flyttade. Och mindre folkilsk nu. Liksom. Mm. Så att, och särskilt de som har råd att, som kanske då sitter i en villa i Enskede eller en bostadsrätt på Kungsholmen eller så. Det går ju att växla upp det livet till någonting annat med distansarbete och så, och få ganska mycket pengar över till och med. Så att jag menar, det här är ju verkligen en grupp som kan ta det steget. Det är liksom inte synd om dem. Nej. Men jag reflekterade också faktiskt över att när jag gav ut Norrland och med den här podden och det som vi har gjort tillsammans och sådär, så har det faktiskt inte, vi har ju inte råkat ut för det här med att stockholmare på något sätt har kapat vår sakfråga.
Nej, jag skulle säga tvärtom. Vi har väl rätt mycket stockholmare som faktiskt lyssnar och gillar och bara bekräftar. Ja.
Men vi har inte heller uttryckt särskilt mycket Stockholms.
Nej, men vi hatar ju inte Stockholm. Vi har ju inte, det har vi inte gjort. Vi kan ju, alltså det vi pratar om i sådana fall är ju att det finns en viss ignorans och nonchalans från stockholmare gentemot Norrland. Vilket jag ändå tror bara är att folk blir, ja, så är det väl. Alltså det är så svårt att säga emot det. Det är ju mycket lättare att protestera om man skriver om liksom att stockholmare är otrevliga, för det är ju inte det vi säger.
Men jag tycker, det är också sorgligt att Mats Jonssons sakfråga har gått förlorad i det här, därför att det är ett så otroligt rikt innehåll och ett sånt fantastiskt arbete bakom hans bok. Och jag tycker även de här självbiografiska delarna av boken, som ju där han återigen då krokar i liksom sitt eget ursprung och sin egen kamp för att liksom, där han har alltid tvivlat på om han har någon plats i offentligheten och kan jag berätta historier och med min bakgrund. Och hur han har försökt assimilera sig till Stockholm, och nu när han har flyttat tillbaka, med vilken rätt han kan liksom föra landsbygdens talan, och nu särskilt specifikt liksom hur, med vilken rätt han kan föra på något sätt samernas talan eller skogssamernas talan. Och sen så händer det här, och på sätt och vis så är ju gensvaret på hans bok, det vill säga den här otroligt tråkiga Stockholmsdebatten, är ju
svaret
helt,
på den frågan.
Den är helt kongenial med det han beskriver. Och som ju är en slags kolonial problematik.
Ja, hela den situationen som har uppstått illustrerar ju det han försöker berätta om. Eller liksom det han brottas med. Det är
jävligt sorgligt. Men läs boken för all del, verkligen. För den är jättefin, och det är så himla mycket. Så himla mycket innehåll i den. Liksom. Det tar ju lång tid. Det har tagit mig veckor att ta mig igenom den där. Ja. Men ska vi runda av lite kanske?
Det är väl dags för det. Det där var ju så att säga ett kulturtips. Men har vi ett par kulturtips till?
Ja, men
till,
absolut.
Kanske?
Du hade något, va?
Ja, men jag har ett.
Ja.
Det finns en liten tv-serie som finns på YouTube som heter Avdelning 44.
Med våran gamla gemensamma kompis, Daniel Westin.
Precis. Mm. Och den, jag tror det är 4 avsnitt, första säsongen. Och den, lite kort, alltså, den kom till därför att egentligen var det, de skulle göra en pjäs. En kille som heter Daniel Voxlin, som hade skrivit en pjäs och framfört den tillsammans med bland andra då Daniel Westin. Och den blev väldigt liksom hyllad och uppskattad av de som såg den. De hade inte så många föreställningar. Så de gjorde en till, och så kom coronan.
Mm.
Och istället då för det här urtråkiga spela pjäs, lägga upp digitalt, eller ha en konsert, lägga upp digitalt, så gjorde han om det till ett film- eller tv-serie-manus. Och det har blivit ganska bra uppmärksammat för att vara en liten serie på YouTube med liksom en kvarts långa avsnitt ungefär. Och nu så finns, inte alla då, men säsong 2 är på väg ut. Jag tror första avsnittet finns att titta på något som heter void.tv.
Okay.
Där det är som en betaltjänst liksom, för de behöver lite cash också.
Ja.
Men sen så kommer det på YouTube den 22 oktober då.
Okay.
Säsong 2, det är 5 avsnitt där de även har lite gästspelare med.
Mm. Vad ska man beskriva? Visst är det som, det är nästan som ett svenskt The Office på något sätt ju.
Ja.
För det utspelar sig på ett kommunkontor.
Precis, det är liksom, formen är att det ska vara som en dokumentär. Man gör en dokumentär på Sundsvalls kommun.
Ja.
Men man kommer dit när det är sommar. Så det finns ju människorna man egentligen ska göra dokumentär om är inte där. Så då handlar man på avdelning 44. Och det är där de här liksom personerna sitter som man har omplacerat, för att de inte fungerar någon annanstans. Och så blir det ändå som en parodi på hemsk byråkrati, pengaslöseri i kommunen och på, vad ska vi säga, Sundsvallsbord. Alltså den är väldigt sundsvallsk den här. Alltså som Daniel, han pratar ju väldigt bred sundsvallska och så här då.
Ja. Det är ingen vidare positiv bild av Sundsvall.
Nej, det är det inte, men det är, men den är roligt. Och sen så är
för mig är den rena verkligheten.
Ja, det är mycket som är verkligt. De här, alltså framförallt personskildringarna, men sen är den ju så fantastiskt, ska jag säga, den är ju politiskt inkorrekt.
Ja, det är det.
Man sätter skrattet i halsen. Det kan nog vara för mycket för vissa.
Mm.
Men med det...
Den skulle inte kunna gå i public service, kan man säga.
Tror du inte det?
Knappt alltså. Jag tror att den är lite över gränsen.
Ja, kanske. Mm. Det är i alla fall... och vi kan också då säga att i den här nya säsongen så gästspelar då bland annat Fredrik Strage.
Mm.
Som ju faktiskt har lyft den här serien,
ja,
då. Och puffat för den tidigare. Och Emil Källström, den före detta center...
Snygg Emil.
Ja, snygg Emil, riksdags före detta. Mm. Han har ju hoppat av nu.
Mm.
Är med och gästspelar i den här nya säsongen.
Mm.
Som jag vill tipsa om.
Ja. Jag kan tipsa om Åsa Larssons senaste bok i den här Rebecca Martinsson serien.
Mm.
Det var väl, alltså, jag tror att det var typ 8-10 år sedan den förra boken
kom. Är det så? Jag vet att det är ett tag sedan.
Men... Bra länge sedan i alla fall. Och jag har för mig att hon har sagt att det här skulle bli den sista. Men när jag har läst den så har det inte riktigt känts som att det är slut.
Det finns en liten öppning för en fortsättning.
Ja, det känns lite som att hon kanske tänker fortsätta. Men den är så himla fint skriven. Och det är så himla skönt nu i den här floden av Norrlandsdeckare som jag har ganska svårt att inte läsa, fastän jag inte läser deckare annars. Men jag vet inte, men det är som att, ja, men jag vill ändå hålla koll på vad liksom Stina Jackson och Tove Alsterdal, tror hon heter, som har skrivit om Ångermanland.
Rotvälta är, ja, i och för sig tycker jag en väldigt, ja, bra bok. Och nu också... lanseras den i USA. Ja. Stort!
Ja. Och det kommer en del 2 nu, tror jag, vilken vecka som helst.
Ja, men nu var det Åsa Larsson.
Ja, precis. Mm. Nu var det Åsa Larsson. Men jag tycker det är i alla fall så himla härligt, för att hon kan allting. Alltså hon sätter liksom allt. Det är sån bra tonalitet. Liksom. Det är så bra karaktärer och det är så bra miljöbeskrivningar. Och det är så genuint och redigt rakt igenom hela. Och jag kan också rekommendera faktiskt att lyssna på hennes egen inläsning om man har tillgång till... streamingkontot, det stora streamingkontot för böcker, för att hon läser fantastiskt fint och dramatiserar ganska mycket utan att det blir fånigt eller så. Det är ganska, och mycket dialekter och liksom, ja, det bara hänger ihop på ett jättebra sätt. Och apropå det, och så nästa tips också att lyssna faktiskt, är ju Kerstin Ekmans senaste roman, som inte är en roman. Hon kallar det för berättelse, för att den är lite för kort för en roman kanske.
Jaha, hur kort är det? Hur tunn är
det? Vet inte om den är kanske så här typ, jag tror inte den är ens 200 sidor.
Ja, det är väl ändå en.
Men den är inläst av Lennart Jäkel.
Ja.
Som ju har jättefin röst och som är väldigt, väldigt nedtonad. Han låter inte alls som i Jägarna eller så, utan det är en väldigt nedtonad inläsning som är superfin, verkligen. Och det är en så himla bra historia. Alltså den är, och apropå det vi pratade om tidigare, liksom med skogsindustrin och liksom den förändrade synen kanske på naturen som resurs och sådär, så är ju den här boken är ju som en gestaltning av hela den problematiken. Den handlar ju då om en pensionerad jägmästare som har jobbat på Skogsstyrelsen i princip hela sitt liv, hängiven jägare som möter en varg och förändras så i det där vargmötet, så att han börjar ompröva alla sanningar som han har burit på hela sitt liv. Och det är en väldigt fin skildring, tycker jag, av hur ett sånt nästan utopiskt omprövande skulle kunna gå till. Jag tror inte det är särskilt många som omprövar sina ställningstaganden. Men om man tänker sig att någon skulle göra det, så skulle det gå till på det sättet. Sen är det en väldigt fin skildring av ålderdom och sjukdom. Och en fin relation mellan en äldre man och en äldre kvinna. Och så.
Mm. Ja, det är ju Kerstin Ekman.
Ja,
förväntar mig inte så mycket mindre. Och, nej, men alltså,
nej, precis.
Hon har ju väldigt hög.
Ja, nej, men det är också jättebra tycker jag. Jag hade en kompis som klagade på att hon hade skildrat sporten curling på ett konstigt sätt.
Okay.
Att hon inte hade tillräckliga kunskaper om curling.
Okay.
Men,
hon är förlåten för det, känner jag.
Den utspelar sig i Hälsingland också.
Mm.
Och där skulle jag möjligtvis kunna ha någon invändning, för att hon beskriver klimatet i Hälsingland på ett sätt som kanske inte stämmer. Det att det liksom är så här, vintrarna är väldigt väldigt karga och hårda och kyliga, och det känns som att det var många decennier sedan hon var det.
Mm.
Ja. Men annars kalas bra. Ska vi sluta där då?
Vi gör det.
Tack.
Tack ska du ha.